Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Det här är podden Vidar möter som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
Aida Hatzialic, välkommen till Vidar möter.
Tusen tack.
Och tusen tack för att vi får vara här i, säger man fortfarande, landstingshuset här på Hantverkargatan.
Ja, det heter landstingshuset på grund av att busshållsplatsen heter så. Vi försöker uppgradera det hela med att kalla huset för Vita huset, för att det är en fin ståtlig byggnad här på Kungsholmen.
Det är det verkligen. Man känner sig märkvärdig när man går in i en sån här lokal. Eller som om det är betydelsefullt. Mm. Ja. Det var därför man byggde skolor och så här förr i tiden. Mm. Så här.
Mm. Ja, men den är väldigt representativ. Jag tycker att den anstår en demokratisk institution. Vackert som den vilar här mot Hantverkargatan. Så ja, en fin plats att få bedriva sitt demokratiska värv på.
Mm. Och anledningen till att du huserar här det är att du är regionråd i opposition för Socialdemokraterna i Stockholms regionen. Och det här med opposition, det har blivit något som Socialdemokraterna har vant sig vid i Stockholm. Är det fjärde mandatperioden i rad eller vad är det mer?
Ja, sist vi vann var 2002, så när vi går till val nästa år så är det faktiskt 20 år sedan vi vann sist. Och det innebär ju att Moderaterna har haft en väldigt lång tid på sig att sätta prägel på den här regionen. Och jag hoppas ju att vi ska få till ett historiskt maktskifte, gärna tillsammans med mittenpartierna här i regionen.
Mm. 20 år, det är lång tid. Längre tillbaka i tiden som jag minns så växlar man vartannat år ungefär, eller det var ganska jämnt.
Ja, Region Stockholm är ju speciellt på så sätt att Moderaterna som sagt har haft en maktdominans här i över 15 år. Och det kan man ju kontrastera mot Stadshuset ändå, som faktiskt då har haft de här lite mer frekventa maktskiftena mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Men jag tror att det beror på att vi har en speciell, ja, men dels är det en speciell region, en välmående region naturligtvis. Inte bara Sveriges rikaste, Nordens rikaste, kanske en av världens rikaste regioner. Och för mig som socialdemokrat så är det naturligtvis viktigt att presentera ett alternativ där vi visar att vi värnar skattebetalarnas intressen, att vi vill att varje skattekrona används ändamålsenligt, att vi vill konstruera en effektiv sjukvård, att vi ser att både det privata och offentliga kan bidra likvärdigt, men att det behövs ordning och reda, att skatteslöseri stoppas, att vi inte har jävsaffärer och annat, så att vi tar tillvara på medborgarnas intressen. Och där har vi socialdemokrater uppenbarligen varit svaret skyldiga, och vi behöver formulera ett ordentligt alternativ inför nästa år. Då.
Mm. Vi har inte träffats så frekvent, utan senaste gången var nog för 5 år sedan. 2016 i Almedalen på en tillställning en kväll där.
Stämmer, ja, minns det.
Ja, visst. Mm. Och då var du statsråd.
Kan stämma, ja.
Ja. För det var vid valet 2014.
Efter valet 2014. Så, ja, precis. Mm.
Gymnasie- och kunskapslyftsminister.
Mm. Lång titel.
Ja. Längtar du dit igen? Till regeringen?
Jag tycker jag har det bra här i regionen. Viktigt att sätta Stockholmspolitiken på kartan. Men det är naturligtvis så att jag tycker om att prata om allmän politik så att säga, och diskutera Sveriges väl och ve i ett mer allmänpolitiskt perspektiv. Då.
Ja, det är så jag känner igen dig, och det är det som gör dig så intressant i mina ögon, och många andras också, tror jag. Jag har ju själv en partipolitisk bakgrund och haft uppdrag, och såg att många av mina partivänner, eller i alla partier egentligen, gärna ville specialisera sig snabbt och bli liksom specialpolitiker på någon nisch där. Men du har mer det allmänpolitiska. Och jag vet Du skrev i Aftonbladet, det var också 2016, kommer jag inte ihåg, på våren eller hösten, en artikel som fick ett oerhört genomslag. Det vill säga, du tyckte något. Alltså en fråga som var utanför ditt område. Mm. Alltså en allmän politisk fråga. Mm. Där du starkt ifrågasatte den här identitetspolitiken. Mm. Och som var underbart kul att läsa, tyckte jag.
Jag tycker om allmän politik, idépolitik. Tycker att socialdemokratin behöver diskutera de stora frågorna ordentligt, både vad gäller riktning och mål, hur vi för en folkförankrad politik som jag kallar det, och att vi har ordentlig policy naturligtvis som så att säga förverkligar de idéerna som vi tror på eller kommer fram till. Och jag tycker att många politiker tenderar att agera lite för mycket som tjänstemän. Det finns ju gott om duktiga och kompetenta medarbetare i svensk förvaltning. Politikens uppgift är ändå att målformulera och visa ledarskap framåt och ta ett ansvar för helheten. Och det är väl det socialdemokratin rent historiskt har lyckats kombinera. I mitt tycke att man har haft en idé om vad Sverige ska vara, och sen har man haft reformer och policy som folket ändå har accepterat på bredden. I landet brukar det säga att socialdemokratin ska vara en rörelse både för arbetarklassen och medelklassen. De breda löntagargrupperna, och jag tror att vi måste komma tillbaka till det. Och det handlar om att lyssna in, vara den här reformistiska kraften, inte radikaler, inte reaktionärer, utan reformister.
Ja, jag har hört dig prata och skriva just om reformism, och det är inte så många som gör det, men det är också, det tycker jag är väldigt tilltalande, för det är väl det som är socialdemokratins särart, är det inte så? Det vill säga att ibland kan det vara lite höger, ibland kan det vara lite vänster, det är inte det som definierar partiet, utan det är reformismen, så att säga, de små stegen.
Och jag tyckte att identitetspolitiken, så som vårt parti har formulerat den de senaste 10 åren, att det har varit en politik som egentligen går ifrån klassisk socialdemokrati. Jag menar, för mig är ju klassanalysen det är jag utgår från, och jag tycker att det blev en tvär kontrast mellan det ledarskapet som Göran Persson visade och det ledarskapet som Mona Sahlin hade under sitt partiordförandeskap, där jag kanske mer där den politik jag företräder är mer i linje med det som Göran Persson stod för under den tiden han var partiledare.
Ja, kan tänka mig det, att bara för man är född i ett visst land eller kvinna eller man eller vad man nu är, så ska man anses företräda vissa åsikter. Det är ju helt idiotiskt. Och går ju på tvärs och så här mot som jag uppfattar socialdemokraterna. Mm. Alltså, vi har vinglat in lite i det diket, tycker jag. Det är synd.
Ja, och identitetspolitiken så som den formulerades fram tills för några år sedan handlade ju mångt och mycket om, som man benämnde det, rasifiering, och det var vithetsnormer, och jag tycker att det i sig faktiskt har rasistiska tendenser och riskerar att exkludera den stora en stor del eller majoriteten av befolkningen. Socialdemokratins främsta uppgift måste ju vara att samla, sätta välfärden först och göra det utifrån en gemenskap i landet, nationell sammanhållning som jag väljer att kalla det, för att vi ska hålla ihop, bygga system som är robusta, som skapar både välfärd, jämlikhet men också konkurrenskraft, jobbskapande, och som gör att vi tar oss starka in i framtiden gemensamt. Vi har saknat gemenskapstanken, vill jag nog hävda, under en lång tid.
Ja, jag läste, du skrev i Dagens Industri fredagen före nationaldagen, den 4 juni alltså. Då skrev du just om det här nationell sammanhållning. Och så det där är lite ovanligt att en socialdemokrat ger sig ut på och diskuterar. Och det är väldigt intressant. Du nämner risken där i artikeln. Så du pläderar för sammanhållningens betydelse. Men utan exkludering. För det är ju det som många kanske är rädda för. Alltså, om det blir stark sammanhållning, det blir vi mot dem på något sätt, och sen att det också automatiskt skulle leda till någon form av exkludering, alltså uteslutning.
Fast min tes är nog att det är ju enbart de, vad ska jag säga, de senaste 10 åren som vi har hamnat i det diket eller spåret, om man nu så vill. Att prata om nationell gemenskap och sammanhållning har ju varit en bärande socialdemokratisk tanke. Folkhemmet sätt är ju egentligen en ram för det gemensamma Sverige, vägen framåt, riktningen, det som har burit fram välfärdsstaten och den socialdemokratiska politiken. Att folket här i landet känner gemenskap, en lojalitet som baseras på plikt och rätt gentemot nationalstaten Sverige.
Ja, det ligger oerhört mycket i det där, men Socialdemokraterna då har ju styrt landet 75% av det senaste seklet. Och i fokus har ju stått så här regeringsdugligheten, som du var inne på, fast med andra ord tidigare. Att man liksom förmår att genomföra reformer på välfärdens område, på vilka angelägna områden det nu än är. Men det har ju varit lite si och så. Alltså det går ju knackigt, det kan ingen förneka. Alltså de sista, och det är ju väl beforskat också, av, alltså att det går ut för, så sagt. Varje val, då, under några val här nu, så har det varit det hittills sämsta valresultatet. Går det att vända det där, tror du? Eller?
Det tror jag. Jag är optimist. Jag tror egentligen att med något mer igen, folkförankrad politik som naturligtvis grundas i socialdemokratiska värderingar och vår ideologi, så kan vi säkerligen vara en rörelse som ligger på 30% och uppåt. Men då handlar det om att på riktigt då sätta välfärden först och genomdriva de reformerna som behövs. Och jag har ju exempelvis pläderat för att vi behöver exempelvis ha ordning och reda i migrationspolitiken. En låg migration under en överskådlig tid framöver. Vi behöver bygga ihop välfärdsstaten. Se till så att avarterna inom det som varit den stora privatiseringsvågen, att det regleras och att välfärdens pengar går till välfärden. Att vi vågar diskutera den nationella sammanhållningen. Att vi ser till så att jobbskapandet står i fokus och att det är Socialdemokraterna som både problemformulerar och genomdriver reformer i den här riktningen. Det tror jag hade skapat en dynamik som återigen hade gjort att Socialdemokraterna blir bärare av folkhemsidén.
Ja, det är väl uttryckt, och det låter inte i mina öron som floskler. Alltså man kan rapa upp fina ord och det låter som floskler, men det gör inte det när du pratar. Det är en bra egenskap.
Nej, alltså, det får jag tacka för. Nej, men det här är ju naturligtvis tankar som jag har närt och tänkt väldigt länge, och jag vet att det finns många i partiet som tycker likadant, men nu måste vi helt enkelt se att det är, att vi behöver göra verklighet av det och återupprätta folks förtroende för vår rörelse. Och de har ju alla anledning att vara kritiska över hur det har blivit, och här behöver vi ju itka självkritik.
Man kan säga att det blir ju mer och mer så genom sjunkande valresultat att man måste samarbeta med andra partier. Och för en del socialdemokrater kanske det upplevs som ett misslyckande. Man var ju van att man har regerat själv, åtminstone vi som är lite äldre. Eller hur? Man regerar själv.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Själv i 40-50 år någonting. Och sen helt plötsligt med Miljöpartiet och ihop med Centerpartiet och Liberalerna och på Vänsterpartiets lov, kan man säga. Annars har det inte blivit något.
Man får ju ändå tänka att fram till 2006 när Göran Persson styrde, då vi hade ju ändå 35-36% och det är ju inte fyskam. Jag skulle säga att det är ett ordentligt förtroende. Så jag hyser ändå någon form av idé om att vi, om vi fullföljer den idétraditionen och de reformerna som Göran Persson ändå i mångt och mycket stod för. Det var ju han som införde nationaldagsfirande, kan man ju säga. Och många har ju, vissa har viftat bort det, vissa har förminskat idén, men jag tyckte att det var och en, ja, men en väldigt klok och intelligent reform som var startskottet till att skapa mer gemenskap i det här landet. Vi är ju många som inte är födda i Sverige, men som känner en stor kärlek, lojalitet, tacksamhet i det här landet och vill kunna samlas under gemensam flagg, samtidigt som naturligtvis många som är födda och har varit här under många generationer också vill att det finns en sammanhållning. Så att jag tror att den tanken och idén behöver uppvärderas, vilket Göran då förstod så tidigt som 05-06 där.
Ja, och sen blev det då 8 år med borgerligt styre, med Alliansen. Och sen kom Sverigedemokraterna in och ändrade alltihopa. Och redan 2010 kom in i riksdagen. Och har liksom, sen har det varit, som jag upplever utan att använda allt för många ord, som, och sen har det varit som att Sverigedemokraterna har styrt allting och alla andra har tassat runt omkring och positionerat sig runt, eller så långt bort från Sverigedemokraterna som möjligt.
Ja, men så här, handen på hjärtat, det som hände 06 och framåt var väl någonstans att Fredrik Reinfeldts idé om en stark internationalisering, helt lite överdrivet, helt öppna gränser, tillsammans med Miljöpartiet, tillsammans med den idén som vi hade under Mona Sahlins ledarskap, den ledde ju till att Sverigedemokraterna uppfattades som det enda partiet som stod upp för idén om Sverige, en reglerad migrationspolitik. Och det fanns ju egentligen ingen anledning för varken Moderaterna eller Socialdemokraterna att vara så hårdföra som vi var i retoriken kring migrationen under så många år, givet och att båda våra partier faktiskt hade haft en väldigt ansvarsfull och gemensam linje om den här frågan under många år, eller egentligen fram till 2006. Och jag hade gärna sett att vi går tillbaka till den linjen.
Ja, det är ju ett väldigt spännande valår som väntar, det skulle jag tro, både i riket, men lite extra spännande för er socialdemokrater här i Stockholm också då, naturligtvis. Jag menar, om man ska nu fira ett 20-årsjubileum i opposition med att kanske erövra makten. Och det, man kan tänka sig, sjukvård står ju väldigt högt i medborgarnas uppfattning om vad som är viktigt. Och inte minst under och efter pandemin som vi har genomlidit nu 1,5 år här. Men det säger människorna i de här undersökningarna, men sen när man går och röstar så verkar det inte vara på samma sätt. Alltså att det får en att byta parti i någon större utsträckning, sjukvårdsfrågan. Eller? Har jag fel?
För det första så är ju Socialdemokraterna trots allt största parti i Region Stockholm. Viktigt att säga, vi gick faktiskt fram i valet 2018. Problemet är väl någonstans att vi har en borgerlig dominans. Om man nu så vill, Moderaterna minskade ju kraftigt här i regionen 2018, men lyckades behålla makten genom att Miljöpartiet då valde att samarbeta med dem. Och jag som socialdemokratisk gruppledare här i regionen får väl ändå ha visa en respekt för att den sortens dynamik och värderingen finns i den här delen av landet. Men jag tror att det finns många som upplever att sjukvården här fungerar inte tillräckligt väl. Stockholmarna betalar 3000 kronor mer i skatt än svensken i gemen för sin sjukvård. Samtidigt så har vi ett läge där patientsäkerheten inte kan garanteras, där personalen återkommande larmar om att de inte kan fullfölja sitt arbete. Detta även innan pandemin. Det handlar om ett oerhört fragmentiserat sjukvårdssystem där den ena handen ofta inte vet vad den andra gör. Jag står upp för valfriheten och säger att många privata vårdbolag gör ett fantastiskt arbete och det förtjänar att lyftas fram. Problemet är dock att systemet som man har byggt upp i Region Stockholm är väldigt fragmentiserat. Och det finns regioner som gjort det här mycket bättre, där man har mer sammanhållna vårdkedjor. Och som en kontrast då, mitt eget hemlän Halland, som också har varit borgerligt styrt under många herrans år, har ju faktiskt klarat av det här mycket bättre än borgerliga Stockholm. Presterar med, tillsammans med socialdemokratiska Kalmar, en sjukvård i världsklass faktiskt, rangordna som den bästa vården i Sverige. Så om Moderaterna i Stockholm skulle kunna kika lite mer på Moderaterna i Halland, så tror jag att vi hade kommit en bit på väg. Och stockholmarnas skattepengar hade använts mycket bättre. Mm.
Ja, Halland är ett län som man hör nämnas ofta. Lite mindre, lite mer överblickbart och så vidare. Men de har legat i frontlinjen länge och gjorde rätt grejer tidigt. Men låt säga nu att det skulle bli en socialdemokratisk valframgång och och du kan bilda en majoritet här fram på hösten 2022 någon gång där. Blir det då väldigt rörigt i politiken igen? Ska det ändras och brytas upp och göras om man tänker på sjukvården då? Eller är det en helt annan politik då som kommer att sjösättas? Eller?
Nej, men som sagt, jag är en reformist och då menar jag i det klassiska avseendet vad gäller socialdemokratin. Det vill säga stega försiktigt framåt. Det handlar om att reformera, bygga ihop vårdsystemet, gå i en riktning där det privata blir mer ett komplement till det offentliga. Nu är det mer att det offentliga är ett komplement till det privata här i regionen. Se till så att vårdkedjorna är sammanhållna, se till så att vårdens pengar går till vården, förstärk offentlighetsprincipen, insynen, se till så att vi sanerar så att vi inte får fler jävsaffärer och märkliga företeelser. Det är väl vad jag hade inlett med, och jag tror att även många borgerligt sinnade tycker att det är en klok och rationell politik, så att jag vill göra det som är rationellt i det läget vi befinner oss i.
Är sjukvård ett särskilt svårt härad i den meningen? Jag har skrivit lite om det förr om åren, skrivit någon bok eller så, och talat med många i professionen. Alltså, det är en väldigt välutbildad väldigt välutbildade medarbetare. Det finns nästan ingen bransch som har så välutbildade medarbetare och är så många och så vidare. Har de styrande politikerna den legitimitet som krävs? Eller? Alltså det förtroende? Vad ska jag säga? Jag får en bild av att det är en ganska stor klyfta mellan
upplevelsen hos professionen är att och det här är ju naturligtvis utifrån dialoger både med enskilda anställda och facken framförallt som ändå får sägas mobilisera en bredd, att den politik som förs från Region Stockholms håll, att den inte är lyhörd inför vad vården både på bredden och mer smalt behöver. Ett tydligt exempel är hur sjukhusen har hanterats här i regionen. Ett konkret exempel att man lät ett varsel, jättevarsel, rekordvarsel faktiskt, hänga över huvudet på sjukhusen här i Region Stockholm trots pandemi, samtidigt som vi har en kompetensbrist. Ofta får man ett intryck av att ledarskapet i Region Stockholm inte riktigt vet vad de gör och håller på med, att den ena handen inte vet vad den andra sysslar med. Så jag hade framförallt sett till så att vi har lite mer lugn och ro i sjukvården, lyssna in vad professionen tycker är rätt och riktigt, se till så att vi har robusta sjukhus, öppna fler vårdcentraler över hela regionen, fler vårdanställda så att vi kan korta köerna och ge vård efter behov, klassisk sjukvårdspolitik, och naturligtvis värna om valfriheten men gör det på ett sätt så att skattepengarna ändå används ändamålsenligt, och det är inte ändamålsenligt när många, många miljarder slösas bort exempelvis då på Karolinska till affärer och annat som har varit ett skatteslöseri och helt enkelt inte värnat stockholmarnas pengar.
Ett trätoämne är väl det här med om valfrihet. Om det är något som leder till överkonsumtion av, och nu gör jag citationstecken här, av onödig vård, det vill säga, och som begränsar resurserna och utrymmet för nödvändig vård. Hur tänker du om de sakerna?
Jag tänker att valfriheten är ett värde många uppskattar. Och det är någonting som socialdemokratin förstår, respekterar, och vi kommer värna det. Samtidigt så ser vi att vården har blivit mer, framförallt då i Region Stockholm, till skillnad från egentligen de flesta andra regioner runt om landet, att vi är Sveriges rikaste region, men vi kan inte ge vård efter behov. Och det är för att vården har ju blivit mer vad man kallar för konsumtionsdriven här. Mm. Det vill säga att man söker vård för lättare åkommor, vilket naturligtvis blir resursdrivande, och många som då behöver tyngre sjukvård, kroniskt sjuka, folk som behöver avancerade behandlingar får ju inte den vården de faktiskt har rätt till. Inte i det avseendet som man kanske hade kunnat tänka sig, på grund av att resurser så att säga äts upp av annat. Och det är här vi som skattebetalare behöver ta sig och fundera på vad vill vi att våra skattepengar ska gå till. Så. Mm.
Mm. Aida Hatzialic, du är ung, men du har hunnit med att vara kommunalråd i Halmstad, eller hur? Mm. Och du är utbildad jurist. Mm. Du har påbörjat bara en utbildning på Handels. Eller, för den fick du avbryta när du blev statsråd. Mm. Och nu är du regionråd. Mm. Så du har liksom, det är bara EU kvar. Och sen har du hela buketten där. Vad är det som driver dig? Vad skulle du säga? Jag menar, jag vet inte hur gammal du är, men jag ska säga att du är typ 35.
Eller? Fyra, så det var nära.
Ja, bra.
Det som driver mig, det som gjorde att jag engagerade mig politiskt en gång i tiden, det handlar om att värna Sverige, det här landet som jag älskar så mycket och har känt sån djup tacksamhet inför, och vill att välfärden både bevaras och utvecklas. För det är den som har gett mig de livschanserna jag har fått. Ja, men exempelvis att jag, du nämner det vidare, juristutbildad. Jag har fått gå i samma skolor som svenskfödda barn, haft samma lärare, gått samma klassrum, och det är ju naturligtvis något som har öppnat jättemånga dörrar för mig. Men det är det här med rätt och plikt igen, att å ena sidan så är välfärden den stora möjliggöraren, men det handlar ju också om att ta vara på de här chanserna och faktiskt göra något vettigt av dem.
Stort tack för att du vill vara med i Vidare möter.
Tack snälla.
Allt gott.
Ja, med detsamma.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.